Podd var det här. Johanna Frändén heter jag. Du heter Simon Bank. Har du något bättre namnförslag på de här 5 inslagen som vi tänkte göra fram till VM?
Jag trodde att det var ett bättre namnförslag på Johanna Frändén eller Simon Bank. Nej, det har jag faktiskt inte. Och inte på podden heller. Jag tror att allting är upptaget, allting är gjort. Så vi får nöja oss med att konstatera att vi satsar på content istället för branding.
Just det. Och detta första väldigt extremt klickvänliga content kommer vi landa i Afrika och i världsnationen Ryssland. Det här är ingen sån här presentationspodd, va?
Jag tycker inte det. Vi är väl vi på gott och allra mest ont. Så man får åka med helt enkelt. Zona in och zona ut och förhoppningsvis landa i någonting som kan vara lite småtrevligt vad det lider.
Jag tänkte skicka dig direkt till Afrika för att ställa den här eviga VM-formaliga frågan. Är det Afrikas tur, Simon Bank?
Är det Afrikas år i år? Alltså det första och enkla svaret är att det borde det absolut inte vara, om man tänker på vad framförallt den här nordafrikanska Maghreb-delen har gått igenom för resa de senaste, ja, vad har vi nu, sedan 2011, 7 år, med den arabiska våren och... Det är ju fotbollen i väldigt hög grad i de flesta länder. Det är extremt hög grad i Egypten till exempel, med Al-Ali Samalek-supporterna som ju var i princip drivande i hela revolutionen kring Tahrir-torget i Kairo. Så att allting har ju rasat egentligen med fotbollen i de här, i Marocko, i Tunisien, i Egypten. Men inte mer än att de då är med i VM allihopa, vilket ju är fullkomligt fantastiskt egentligen. Och ser man på vad de eventuellt kan göra där, så jag vet inte, jag tycker att Senegal är väl kanske det bästa, alltså individuellt starkaste laget de skickar dit, med sin fysik, med sitt starka huvudspel, med den individuella stora kvaliteten, med Mané och Koulibaly och allt vad de heter. Marocko, det roligaste laget tror jag att följa, spännande dribblers och en spännande tränare som jag gärna återkommer till. Egypten, intressanta för att de är ju alltid bäst i Afrika, men har ju aldrig riktigt lyckats på världsscenen. Nu kommer de med en bra lottning. De är ju i Rysslands enkla varmbollslottade grupp.
Så, just det, livets grupp,
precis. Så att det kanske kan bli någonting till slut. Tunisien får vi se vad vi har. Så. Jag tror inte att det är Afrikas år. Nej, det är väl högoddsar allihopa, men något lag ska väl krångla med till slutspel kanske.
Vi har 5 afrikanska lag med. Symptomatiskt nog, vill jag påstå, som har du nämnt alla utom det absolut största, enskilt största afrikanska laget, och det kanske fotbollstokigaste, nämligen Nigeria, som det pratas ganska lite om på förhand. Ska vi följa den traditionen och bara konstatera att de är också med?
Vi kan väl återkomma till dem. Vi snackade mycket om någon när Lagerbäck var där och röjde. Nu är det ett tysk styrt istället, och såklart det är de här perennial underachievers, som man säger på engelska. De brukar aldrig riktigt vara så bra som man tycker att de borde vara. Det känns som att det kan finnas en sån risk här med också.
Marocko sa du, Marocko säger jag också. En tränare som vi ska återkomma till. Ett lag som jag konstaterar släppte in 0 mål i kvalet. Hur går sånt till?
Väl organiserat såklart, men jag tycker det som är absolut mest spännande och kul med Marocko är väl att de huserar en handfull av VMs potentiellt roligaste fotbollsspelare, med Sofiane Boufal, vad ni nu än säger, i Southampton. Så pojken kan dribbla. Amin Harit, en av världens bästa dribblers. Adel Tarabt, som ju kanske inte lär komma med, men som skulle kunna komma med, är en sån där som man vet att när han har dagen så är han också en sån där underbar fixare och trixare och dribblare. Så häftigt lag, välorganiserat, och det kan vi ju tacka deras tränare för. Hervé Renard, värd ett eget långt kapitel.
Du, innan vi går in på honom vill jag också bara droppa Mehdi Benatia, som har varit rejält i hetluften med tanke på Juventus Champions League-uttåg här, och och Benatia, den VM-spelare som klär bäst i glasögon.
Nu när Thuram inte är med längre, är det du säger?
Ja, precis. Ja, exakt. Alltså, han ser ju, jag menar, han är ju ganska bildskön, men han ser ju alltså totalt genomintellektuell ut. Mm. Jag tyckte han gick igenom alla mixade zoner och alla frågor och fick mig helt med på båten om att det här var absolut en överdrivet dömd straff, fast jag var helt av en helt annan åsikt när jag såg matchen live, bara för att han ser så otroligt övertygande ut i alltså, glajorna.
En form av inverterad stålmannen grej där, så att han, ja, han går runt som en idiotisk stålman på plan, så kommer han ut och är en begåvad Clark Kent plötsligt, och undrar, vem fan är du? Det är jag, det är Benatia, och jag har rätt, och det var inte straff, den grejen. Så där går du på.
Alltså jag går på runt tusen. Jag tänker på samma sak med Jérôme Boateng. Jag har precis samma känsla ifrån honom. Ovårdad, oputsad, den här brödrafajten. Och så bara drar han på sig sina glajer och blir liksom någon form av auktoritet. Ah, okej, okay. Det här kanske är mer mitt komplex än något annat.
Vi måste väl också avfärda den här och avsluta den med just Thuram-fallet ju, som väl är den närmaste den Obama vi haft inom världsfotbollen de senaste åren. Som ju avfärdades. Han är ju det som vi på modern svenska skulle kalla PK, så in i bomben, Thuram. Mm. Präktig, duktig, ordentlig och PK-ig, begåvad. Han avfärdas ju av den lite mindre PK-ig och präktig och duktig Patrice Evra med orden att bara för att du har en hatt och ett par glasögon så gör inte det till Malcolm X. Så. Men alla regler har sina undantag. Benatia, han red i land med det tydligen.
Av allt Patrice Evra har sagt, det är ju ganska mycket, om man vill inte skramlas länge, så är ju detta kanske det mest träffande egentligen. Hur kan man få till en sån super one-liner och vara så genom rutten i övrigt när det kommer till liksom strategi kring sin karriär?
Nej, den komplexiteten, han är mycket, men ett bra sig gör det inte till Oscar Wilde, om man ska då skicka den tillbaka till Patrice.
Det var det Thuram skulle ha sagt till honom om han hade liksom inte tappat talförmågan där.
Precis så.
Evvevena, vi kallar honom Herr V från och med nu, för att det är ju ungefär så det stavas, denna franska halvgrekiska gud och gåva till den afrikanska fotbollen.
Jag tror att säga kvinnan först. Och det hade varit precis lika korrekt.
Ja, det är precis. Det är väl inte, jag kan säga att de flesta inom fotbollen och runt omkring kommer liksom på något sätt få ut något av att titta på matcherna när Hervé sitter på ena bänken. Av lite olika skäl kanske, men det är ju onekligen så att han har en aura och en fysik som liksom tar över lite grann resten av intrycket. Jag tänkte ändå att vi ska börja i rätt ände, nämligen berätta lite om hans karriär. För han har ju gjort det här som man inte riktigt förstår hur det funkar, att vara bra i Afrika men ganska dålig i övrigt. Mm.
Jag antar att man har fått en annan sorts chans kanske i Afrika. Sen så finns det också, kanske ska man slå fast att det som Hervé Renard har gjort, att han har lyckats med landslag och inte med klubblag, det kanske inte heller är helt, helt ovidkommande. Att han kanske är den här sortens tränare som inte fungerar måndag till söndag 52 veckor om året, men som är en väldigt duktig på att organisera på kort tid och väldigt duktig på att få ihop lag. Han verkar ju, alltså man ser på det som han har gjort i både Zambia och Elfenbenskusten förut, alltså de två länder där han har vunnit afrikanska mästerskapen med. Totalt dundersensationellt med Zambia, den afrikanska kontinentens motsvarighet till Greklands guld 2004 på sätt och vis. Mindre sensationellt men minst lika efterlängtat om Elfenbenskusten. Det var att han lyckades ju sy ihop oerhört starka kollektiv, oerhört starka lag. Han var oerhört populär i båda de spelargrupperna. Och det känns som att det är lite på väg åt samma håll med Marocko nu också.
Han har faktiskt gått på en liten nit på vägen. En marokkansk spelare som spelar i den katariska ligan, Mohsin Metouali, gick ut häromdagen och sa att man får ju ingen plats i landslaget längre om man inte är, om inte ens agent är nära vän till Herr V, eller om man betalar för i princip någonting, så åt det hållet, sa han.
Någon sorts brasiliansk anklagelse. Det är så där som det har sagts att det funkar i Brasilien.
Just det. Och herr V må ju ha en ganska ljuv uppsyn, men detta tog han på fullast allvar, så han har nu anmält honom för förtal då, helt enkelt. Mm. Och en polisutredning har startats i fallet. Det är inte riktigt den typen av uppladdningsingrediens man kanske riktigt behöver, men det är väl inte så sällsynt generellt, och nu pratar jag extremt generellt, pyttelite fördomsfullt också, när man tränar afrikanska lag. Du säger att det kan vara finnas en fördel i att det är landslag och så vidare, och att man liksom skapar en grupp. Det är väl något helt annat att kliva in i ett sånt här land än nordeuropeiska länder utan att kliva över någon gräns. Det är väl det som Lagerbäck också till exempel fick erfara.
Gud ja, det är klart att en helt annan fotbollsvärld, och det finns ju, vi pratade om det fördomsfulla och det som gränsar till, och ibland kliver över till det rasistiska också. Det är en form av fördom som finns ju även i Afrika, och kanske särskilt i Afrika, just det här med att det är den europeiske mannen, den vite mannen som ska komma dit och med någon form av nedärvd organisationstänk få stadga och ordning. Det är ju extremt mycket, som att titta på afrikanska mästerskapen de senaste upplagorna, och så är det ju alltså i princip 9 av 10 nationer tränas ju av europeer, brett talat fransmän i synnerhet. Och det har ju forskats mycket i det här i någon form av som postkolonial forskningsfåra. Hur kan man
Lilian Thuram-fåran.
Exakt den fåran. Och man har väl liksom kommit fram till att det finns ingenting empiriskt som visar att de här europeiska tränarna och de franska tränarna gör bättre resultat än vad de inhemska tränarna gör. Utan man har snarare liksom hittat att det här är besläktat med den forskning som bedrivs i Europa, med vårt synsätt på, och nu pratar jag vårt brett då, det europeiska synsättet på afrikanska fotbollsspelare, där det liksom traditionellt, historiskt, så har det alltid varit anfallsspelare som har värvats från Afrika för att man tycker att det på något sätt passar något afrikanskt tänkt kynne. De har sin fysik, de har sina irrationella kvaliteter och sin fart och så vidare. Och det här låter ju liksom uråldrigt, men det är ju, vad är det, bara ett par år sedan som du hade Willy Sagnol som var tränare i Bordeaux då, som pratade just de här termerna av att afrikanska spelare, de är liksom fysiska och häftiga och sådär, men de är inte så disciplinerade och så ordnade och fattar inte, men inte så intelligenta helt enkelt.
Han ritade liksom en hel rasbiologisk karta över nästan alla europeer. Det skulle vara det är liksom bra att ha några skandinaver, för de är på det här sättet, och så kanske man kastar in någon liten fransman och så någon afrikan, så får man det här och det. Det var liksom på något sätt det som man ju vet att väldigt många i fotbollseuropa, och kanske framförallt i Frankrike, Spanien även, går runt och tänker. Men det var väldigt ovant att höra någon säga det rakt ut på det sättet. Så att det, frågan är så otroligt känslig, är ju inte ens rätt ord. Jag menar, det är ett sånt extremt övertramp såklart att göra den här typen av generaliseringar. Men just när det kommer till Afrika så görs den bakvägen då lite grann. Att vi behöver liksom en europeisk pappa som tar hand om oss och organiserar oss, och den här idén om att tämja vildarna.
Absolut.
Helt enkelt. Det, man får säga att det är en tvåvägs fördom där någonstans.
Verkligen, typ. Och den är ju då en positiv särbehandling för, i det här fallet, och de europeiska tränarna. Les Sorciers Blancs pratar man om i de här fransktalande nationerna, alltså den vita trollkaren som kommer dit och får allting till rätta. Den alternativa analysen då, som många av de här tränarna, bland annat Claude Leroy som vi pratade om, har liksom hänvisat till, att fördelen med att komma dit som europeer, att du står utanför alla kotterier, alla de här politiska spelen som kan finnas. Du är inte påverkningsbar på samma sätt om du kommer till Nigeria, om du är en Lars Lagerbäck, som om du är en inhemsk tränare. Men det känns som att, jag vet inte, det finns i alla fall som sagt ingen empiri som visar på resultaten, att det skulle vara så att man av nödvändighet nå bättre resultat med europeiska tränare. Ändå så finns det många som liksom tidigare VM, men senaste var det väl att om det kanske var till och med Nigeria då som hade en tränare under hela kvalet som lyckas ta dem dit, och sen så plockar man in Rohr då som en tysk tränare som ska sen coacha under mästerskapet. Det finns flera nationer som har gjort så tidigare, och det, jag vet inte, det visar på någon slags behov i den franska, eller den franska, i den afrikanska fotbollen på ett större självförtroende, större tillit, större stolthet kring det egna. Ska man dra någon form av historisk allmän filosofisk parallell, så alltså ett behov av en panafrikansk rörelse, alltså en negritude pratar ni väl om i den franska kulturkontexten.
Dag ut och dag in. Den här, ja precis, nej, men det är ju den här, som du säger, postkoloniala idén om att det finns en blick på den svarta mannen som, och även den svarta kvinnan, som är som man på något sätt måste, ja, det, som ger en erfarenhet och som ska formuleras med ord, och man måste prata om det maktförhållandet helt enkelt. Just med Nigeria är intressant för att i salig åminnelse Stephen Keshi gick och dog här för det var precis innan EM 2016, minns jag bara av mig själv. Där hade man ju en sån tränare som var allt det andra och allt det nya och verkligen dessutom hade rykte om sig och var stark organisatorisk, snudd på diktatorisk, men väldigt bra på att få ihop liksom ett lag och som fick då på liksom många sätt personifiera den här nya förhoppningen om de kommande svarta tränarna. Men det har stannat av lite grann sen dess. Vi konstaterar också att det är 5 afrikanska länder, sa vi, i VM i år. 2 av dem har inhemska tränare, och det är Senegal och det är Tunisien. Men Nigeria, Egypten och Marocko förlitar sig på, ja, Egypten förlitar sig inte på den europeiska mannen då, utan den
sydamerikanska,
argentinska, ja. Är det
Hector
så?
Ja, Cooper, precis. Och Egypten har ju traditionellt haft, eller om man ser i modern historia, så deras mest framgångsrika tränare är ju Hassan Tjäte, som var en oerhört stor profil och tränare, som kanske också gick bort sig lite just i samband med arabiska våren. Han tog väl lite regimens, Mubarak-regimens sida där, eller pratade om att han ville gärna se stabilitet. Och det kanske inte var så populärt sen när vinnarna började vända och bli kraftigare. Nej. Men han har varit ett av undantagen. Du tog upp som Senegal tränare så Aliou Cissé. Som visst, han är senegales, det vet vi svenskar sen 15-16 år tillbaka om inte annat. Men han är ju också en spelare som levt hela sitt vuxna fotbollsliv i en fransk kontext och verkat och fått sin skolning där. Så att han är inte fullt ut alltså en hemmafrikan. Malouli, Tunisien, är ju tunisier, eller har levt hela sitt fotbollsliv där. Så att
Aliou Cissé, nu kände jag att jag bara fick ännu ett namn att lägga till min glasögonspaning. Han ser otroligt intellektuell ut i de här ganska breda vågarna.
Lite Lenny Kravitz-kvalitet på honom, tror jag.
Ja, helt och hållet. Precis. Ska han ge taktiska instruktioner eller ska han dra ett gitarrlift liksom, eller hålla en lektion i postkolonial
eller som analys. Pia Sundhage, lite av varje samtidigt.
Lite så, precis. Ja, precis. Nej, det är också en... Det är ett spännande namn. Men vi landar ju hela tiden under de här första minuterna i Hervé då, Renard. Och det är ju, kan jag tycka, lite tramsigt. Men det är inte bara så att det är den vita mannen som kliver ner i Marocko och tar hand, utan det är ju liksom den vita bilden av den vita manliga perfektionen. Alltså det han har liksom en fysik, alltså ett utseende helt enkelt, som är väldigt, väldigt svårt att värja sig mot och som någonstans blir omöjligt att prata om. Jag tycker att det, vi måste prata om detta, Simon, var det innebär när någon, den här typen av liksom en kontinent som traditionellt har tränats, och många länder som har tränats av lite äldre, ofta lite misslyckade, kanske europeiska tränare.
Du säg fula om du menar det, säg fula.
Jag vill säga att Claude Lua tillhör inte bara Europas fulaste tränare, utan kanske alltså den liksom 5% fulaste fransmännen. Alltså det är ju verkligen inte någonstans där de stora namnen har tagit vägen och utan det har kanske varit en liten retreat liksom, eller mycket pensionärsprojekt för
de
många. De
är på väg att ta över Elfenbenskusten efter VM. Just saying.
Ja, du ser, precis. Hervé Renard är liksom så franska rivieran snygg att det nästan blir lite löjligt. Och det är inte bara jag som har reagerat på detta, och inte heller bara du och jag, utan det var ju faktiskt så att när han var i Frankrike till exempel och senast tränade Lille, han gjorde en session där, det gick inte bra. Det är ingen som klarar av att ta hand om Lille sedan Bielsa körde dem i botten. Men Där blev det också lite samma
krock
sak till slut. Alltså, ja, det blev en krock, för han har tränat Lill går väl an, men han tränade ju så där något år innan, och det är ju liksom ett lag som liksom kommer från Frankrikes kanske fulaste stad och absolut mest deppiga omständigheter, och det blev en enorm kulturkrock någonstans. Franska Canal Plus gjorde till slut ett inslag på Renards liksom framtoning och aura och modelllook helt enkelt. Jämförde honom med Michel då, som var nere och tränade i Marseille, som ju också är liksom en tiotaggare egentligen, men här var ju frågan vem som var snyggast. Det var ett ganska gulligt reportage. De bildsatte egentligen hela det här porträttet med extra stora leenden, och det var liksom det gnistrade till i tänderna. Det var ju liksom en Disney-film för att man riktigt skulle kunna ta ställning. Och sen så frågade de Renard, vem är snyggast? Vem är mest bogos av er två? Liksom? Det här franska ordet för vem är snyggingen? Och då Renard såg lite oförstående ut, och man tänkte så här, vad han hade fått den här frågan? Men det hade han ju, och svarade, men det är väl klart att det är jag. Jag förstår inte hur det ens kan vara en fråga. Så han har ju dessutom någon form av lite distans till detta. Vilket kanske bara gör det ännu mer
besvärligt.
Vad ska man säga? Intrigerande och besvärligt.
Nej, men alltså det finns ju en, om man på något sätt ska teckna bilden av Hervé Renard fullt ut, så du pratar om att han har en tydlig sån Riviera-look, och det har han ju för att han har det och för att han är därifrån. Han är så fostrad i Cannes, i Cannes akademi, som spelar tillsammans med en viss Zinedine Zidane, spelar i franska U17-landslaget med Deschamps och Desailly. Lyckades aldrig få ut som spelare. Han spelade kanske någon ligamatch, antar jag, med Cannes, men det blev liksom aldrig någonting. Och har sedan dess då kommit att ägna sig mer åt att lyckas i Afrika och att odla en fenomenal solbränna som liksom aldrig någonsin går över gränsen. Coachar konstant i jeans och vit skjorta. Enda undantaget jag på rak arm kan komma på var när han vann afrikanska mästerskap med Elfenbenskusten och slet av sin vita skjorta och visade en torso som ju, ja, han var bäst tränare av alla spelare i det laget.
Jag kan ge dig några undantag från när det var liksom -2 och snett regn i Sochaux. Då tror jag också tyvärr att han fick ha lite, då hade han någon så här ganska snygg, väldigt så här stylish, du vet, smal dunjacka, ah, eller tunn dunjacka under kavajen. Men nej, Simon, jag säger bara fortsätt.
Han är alltid mer Gaultier än Galtier, apropå dunjackan, en referens för uppskattningsvis en halv promille av lyssnarna. Men
ja, det var inte många som hängde. Men den hittade fram till
exakt
mig i alla
fall. Alltså det är en större kulturkrock för honom att komma till Sochaux eller Lille än att vara i Afrika. Han är bättre lämpad på så oerhört många sätt för det klimatet, fysiska och psykologiska. Jag vet att han för på pricken ett år sedan så sprang han maraton, Dakars maraton, på en god tid också. Den sortens surfarkille det vi har att göra med. Och om vi ska då,
ni som inte vet hur han ser ut, alltså den närmaste jag kan komma på liksom rent den där som en arketyp är väl nästan MacGyver.
Ja.
Där finns det ganska många gemensamma drag. Men också som du säger, med en solbränna och en tand, alltså en vithet i tandraden som är säkert medfödd. För det känns inte som att man står och bleker tänderna. Men det är på något sätt, det går nästan inte att bli mer pastisch-snygg än vad Marokkos förbundskapten är.
Så är det. Och ska vi knyta ihop en säck så kan man väl säga någonstans att jag nämnde att han sprang det där maratonet i Dakar. Det närmaste vi har kommit historiskt den här typen och som en svensk publik kanske är mer bekant med, det är just Senegals förbundskapten 2002, Bruno Metsu, som tyvärr också tragiskt död sedan ett par år tillbaka. Han dog i cancer, tror jag. Som hade ett, om ni minns, ett oerhört långt lockigt hår. Han doftade Timotej genom bilderna. Han var tillsammans och hade barn tillsammans med en känd senegaleska som heter Dabben Daye, som var extremt, till och med The Guardian refererar till henne som extremt vacker, vilket hon var.
Och han ser ut lite som Björn Ranelid, skulle jag
lite säga. Lite åt Ranelid hållet, lite åt vad heter saxofonisten Michael Bolton, va? Någon sorts kombination av det där.
Ja, det var det helt.
Så det här är liksom 16 år senare en uppdaterad version av Bruno Metsu. Och vi kan då efter korta forskningar också tala om att Hervé Renard är till många stora sorg också då upptagen. Han är tillsammans med Vivian Dey som tidigare varit gift med Bruno Metsu, Senegals förre förbundskapten. Så allting går runt. Afrika är inte så stor kontinent som man kan tänka sig. Men i centrum av allt står Hervé Renard. Och vi tycker om honom. Vi hoppas på fler afrikanska förbundskaptener i afrikanska nationer. Men är de som Hervé Renard så kan de väl få vara kvar.
Det är de undantagen ni kan köpa. Jag ska faktiskt knyta ihop säcken bara med en snabb fråga angående just Marocko. För Marocko har lagt ett bud på att man vill hålla i nästa VM, alltså det nästa som inte redan är utdelat 2026.
Precis.
Den andra vad ska man säga, budgivaren eller vad man säger då, tänkta världen är ju USA, Kanada, Mexiko. Och vet du hur de i Marocko precis har lagt fram sin kandidatur, vad man har lyft som i konkurrensen med de här länderna?
One nation under God. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Nej, man har faktiskt lyft, och det här var ganska smart tycker jag, att Marocko har internationellt sett väldigt låg mordfrekvens och att man i princip inte har några som helst problem med vapenhandel, alltså personvapen. Och så har man dragit lite statistik på hur det ser ut i Mexiko och USA framförallt. Och så att intressant om Marocko, detta land som liksom många andra skakades av oroligheter under den arabiska våren och inte på något sätt kan betraktas som en fullvärdig demokrati, lyfter säkerhetsfrågan som en konkurrensfaktor mot den fria världen plus Mexiko. Vi får se hur det slutar.
Intressant.
Frankrike har ställt sig bakom Marokkos kandidatur i alla fall, och samtliga arabländer som har uttalat sig hittills åt något håll har gjort samma sak.
Det
vore
på tiden, och man kan väl säga att de sökte ju faktiskt, eller skulle ju arrangera afrikanska mästerskapen nu, kan ha 2015 möjligen, men drog ju tillbaka då sitt arrangemang bara kort inför på grund av Ebola-epidemin och blev ju ganska hårt straffade för det. Så skam den som ger sig. VM 2026, gärna för min del. Toppen. Innan dess så ska vi ju framåt sommaren här dra not west, not south, but east. VM i Ryssland, vad får vi vibbar av det?
Ja, precis. Känner du vibbarna och så vidare? Jag, oavsett på vilket sätt det genomförs, så kommer det bli ett väldigt speciellt VM. Jag vet inte riktigt om det kommer kännas som att fotbollen kommer stå i centrum, tråkigt nog. Det är väl lika mycket en propagandademonstration från Rysslands sida som vi har att vänta, inte minst med tanke på OS-baksmällan senast, där ju Ryssland då till Putins stora förtret blev kollektivt avstängda. De som var med och tävlade ju under neutral flagg, som ni kanske minns. Jag får ju liksom också den här känslan av att Ryssland absolut inte är redo för att spela det här mästerskapet, och då pratar jag ju om det ryska fotbollslandslaget. Det är ju ingenting som funkar riktigt om man tittar på förberedelserna. Det råder ju en allmän pessimism, får man väl säga, kring landslaget. Det råder i alla fall inte någon speciellt stor enighet kring förbundskapten Cherchesov. Det känns som att allt är ganska dåligt i Ryssland. Har du några skäl att ge mig hopp? Eller ge
liksom, du vill känna tro.
Ge mig hopp, Johanna, och så vidare. Nej, men jag vet
alltså
inte.
Det har ju definitivt.
Delar du mina
det gör jag. Och de är ju, alltså, det är bara att titta på rankingssiffror och sådär, att de är oerhört lågt rankade och sådär, och har inte tävlat på, eller spelat tävlingsmatch på taget, som de då är värdnation. Man kan ju ställa det mot väldigt, väldigt tydligt mot EM 2008, som vi svenskar minns väldigt tydligt. Då hade du ett ryskt landslag med massor med spelare som välte Europa över ända, lyckades jättebra där, och det här Darshavin, Kirkov, Paluchenko, Bilaretinov och allt de hette, som sen gav sig ut i Europa för att spela i Premier League och visa vad de kunde och sådär. Det var en internationell rörelse från Ryssland sett, och man tänkte att nu är det på gång. Pendeln har ju svängt, inte liksom, alltså den har ju svängt, extremsvängt åt det andra hållet. Idag har vi ju liksom ett ett isolationistiskt ryskt fotbollslag och en isolationistiskt rysk stat också såklart. De spelarna som är där spelar i ryska ligan. De ger sig inte ut i Europa. De har det bra på hemmaplan. Jag minns nu efter fiaskot i EM senast, så jag var på presskonferensen i Toulouse när Slutski, som jag hade laget då, skulle liksom försvara eller berätta vad det var som hade gått åt helvete. Och den första frågan han fick var, ja, är det så här att det här beror på att vi har för många utlänningar i den ryska ligan? Nej, sa Slutski, vi har för få. Och just den där frågan har ju hängt i luften väldigt mycket. Jag vet att själv Vladimir Putin fick ju samma fråga och sa att ja, enligt vad jag har hört av de experter jag har talat med, så har vi för många utlänningar i Ryssland. Och de har också sitt kvotsystem som begränsar det utländska inflytandet då. Så alltså om vi för...
Och man vill ju ingå i Vladimir Putins absolut närmaste fotbolls
expertgänget.
Alltså. Hans egen expertgrupp liksom. Alltså den tankesmedjan, eller hans think tank där, är ju... Man skulle ju kunna ge en ändå vitala liksom kroppsdelar för att vara med där på en vägg och höra vad som... hur det pratas och hur mycket politik och propaganda och protektionism då, för att dra alla de här pena som finns med där. För det känns ju som att Putin, hur han än hade resonerat, så hade han till slut varit tvungen att komma fram till det är för lite Ryssland och för mycket utländskt inflytande. Det ligger liksom helt i linje med hela den här politiska baksmällan, kallar vi det då. Det är det ju internationellt, med tanke på att det är så otroligt tajt läge i världspolitiken, och att Ryssland har liksom gjort sig till allas fiende nästan igen.
Och de är ju inte ensam, det ska vi säga. Det är väl ganska många nationer som nu för tiden sluter sig, vänder sig inåt och så vidare. Men Ryssland går väl någonstans i första ledet, kan man väl säga.
Rysk fotboll, vill jag hävda, gick lite för nästan rysk politik här. För att om man tittar på hur det såg ut under den här, vi kallar det en liten storhetstid ändå, som de hade där med Arshavin och gänget kring 2008-2010 kanske, någonting att säga att det höll i sig, så hade man ju också en mycket mer, alltså det fanns ju en idé där i början på 00-talet om att man skulle ta in influenser utifrån. Man hade holländska tränare, Hiddink var där, Advokat var där, Capello var liksom kronan på den här, vad ska man säga, öppnandet inför omvärlden, också kanske lite grann sättet då att kunna bevisa för Ryssland att vi kan locka de absolut bästa. Men sen stängde de igen, och efter det har det egentligen bara varit ryskt som har hjälpt oss. Slutski, som du nämnde, Tjerchesov nu, Ryssland som stormakt eller som i alla fall propagandaapparat och politisk funktion har ju gått samma väg också egentligen, men lite grann efteråt, kan man säga.
Jag tror att absolut det hänger ihop, och det är ju, jag vet att man pratar om filmen, det finns teorier om filmens profetiska potential. Fotbollen har definitivt en profetisk potential, det vill säga det som sker i fotbollen kommer ofta senare att hända i samhället. De här underrörelserna, strömningarna som då bubblar uppåt inom idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet. Och alltså vi bryr oss om Ryssland för att vi tycker om Ryssland som kulturstat och så vidare. Och om man ska skildra, jag återvänder till Slutski, när vi var i Moskva och skulle se Sverige kvala mot Ryssland senast, och jag var på en presskonferens då dagen före match, och en av de ryska sportjournalisterna närmar sig Slutski med en gåva och ger honom Pushkins Poltava-dikt och frågar alltså om hur ryssarna då slår Sverige i Poltava i striden där, och frågar vad kan vi lära oss av Pushkin. Slutski svarar, ja, jag vet inte det. Det finns inga genier i fotbollen som Pushkin. Jag vet inte riktigt hur stämningen har blivit, hur osvensk stämningen har blivit, om man hade gått fram till Erik Hamrén med en Sonnevi-samling och frågat, hörru, Hamrén, Göran Sonnevi, vad säger vi om det? Men jag tycker att om Ryssland och rysk fotboll behöver någonting idag, så är det just en Pushkin, alltså en rysk, han var den ryske Dante på något vis, alltså en folklig motkraft, en anti-auktoritär. Det finns en lite för stor auktoritetstro och en liten för som jag sagt redan, en protektionistisk slutenhet kring Ryssland och kring den ryska fotbollen.
Man får ju dra en liten brasklapp här, det är också väldigt svår. Man kan titta på landslagets vänskapslandskampsresultat såklart. De senaste, och de har mött ganska tuffa lag. De har tagit riktiga giganter på vägen. Så att man förlorar mot Argentina må väl vara hänt kanske. Men det är svårt att veta vad Ryssland står just som du säger, eftersom det är väldigt svårt att ha någon större koll på spelarna, med mindre än att man följer den ryska ligan väldigt, väldigt väl, för de återfinns ju där allihopa. Mm. Och det är, då måste man kunna göra något form av överslag om hur stark den är i konkurrensen. Inte kanske helt enkelt heller. Vi ska säga några ord om Stanislav Cherchesov också. Eller egentligen vill jag bara uppmana alla gå in och titta på hans egen hemsida. Det är official website, den finns på engelska. Och har helt fantastiska underkategorier som philosophy, my football philosophy, winner's psych, training process, will to win och contemporary football training model. Och sen är det alltså uppbyggt av små mind maps, eller heat maps skulle man nästan kunna kalla det. Alltså vissa ord liksom är extra stora och hamnar i centrum och andra ligger lite i utkanten. Och det är domination, will to win, tempo, top fitness, risk, sport passion, just för dagen är lite mindre teckenstorlek. Det är faktiskt en hemsida som ger det totalt motsatta intrycket, nämligen att han faktiskt vill vända sig utåt och dessutom kommunicera på flera olika språk. Inte några liksom Pushkin-referenser här, utan mer
Kai Pollack.
Lite mer, ja, lite så, precis, exakt så. Vi sjunger oss ur den här krisen och inget lag är sämre än sin sämsta andra sopran. Den känslan får man här. Det är en fantastisk hemsida i all sin 90-tals uppenbarelse, ska jag säga. Det är inga typsnitt från den här sidan av blendingskiftet. Men ja, intressant läsning. Man kan också gå in, han länkar till the official fan website också.
Oh,
chechesoffans.com. Så har ni inget att göra i kväll, så tycker jag att ni kan sätta er där och titta vad han menar. Vad är skillnaden på filosofi och fotbollfilosofi till exempel?
Mycket spännande. Jag går med obesett.
Simon, du ska få avsluta det hela med en låt. Du får ge dig några ord alldeles strax. Jag ska ge ett litet kulturtips också. Nu är vi i Ryssland och det bär mig egentligen emot att säga någonting annat än att man ska läsa de stora klassikerna. Så att jag kastar väl in Anna Karenina där. Jag tycker inte ni ska missa en av världens kanske bästa romaner. Men om man vill ha något lite mer tidsenligt, men lite mer 2018-tips, så är det faktiskt så att i Ryssland så gick i vintras den mest inkomstbringande ryska filmen genom alla tider upp på biografer. Den går med all säkerhet fortfarande och den är på väg ut på den engelskspråkiga marknaden, men jag vet inte riktigt när. Den handlar om Rysslands eller Sovjetunionens då basketbragd i München-OS 1972, när Sovjet vände hela världsordningen på ända och slog USA i finalen med hjälp av tre tilläggssekunder som man fortfarande tydligen inte har kommit över i USA. Det pratades om domarskandal och det ena med det andra. Men till slut så vann Sovjet den här matchen. Filmen heter Tre sekunder.
Oh, världens sämsta porrfilmstitel.
Ryska. Det kan man tycka. Och världens näst sämsta porrfilms undertiteltext. Den heter nämligen Vertical Limit på original då. Alltså, då är det fritt översatt. Three Seconds är väl vad den ska heta när den kommer ut på engelska. Vertical Limit, motsvarighet eller direkt översatt från tyska. Jo, ryska. Du börjar prata om porrfilm här. Jag bara fick så konstiga associationer.
Förlåt.
Ja, precis. Jag har inte sett den här filmen, men den ska vara en rysk motsvarighet till Miracle on Ice, som ju var en helt omvända egentligen då, men precis egentligen samma story, nämligen när det här som ni känner till, det amerikanska college-ishockeylaget slog den ryska björnen, eller sovjetiska björnen, 1980 är vi då, va?
Alldeles riktigt. Lake Placid.
Ja, Lake Placid, precis. OS-final där också. Vi ser fram emot den här filmen. Jag ser fram emot att höra din utgångsmarsch. Take it away, Simon Bank.
Ja, vi har ju, det här är ju lite kulturtipshörnan då. Det får bli det helt enkelt. Och du tog den ryska bollen, jag tar den marockanska då. Och om man vill live orientera sig i den marockanska musiken så har man ett bra tillfälle här i Stockholm om bara ett par veckor när fantastiska sångare ska uppträda på Fasching. Det finns biljetter kvar, dit kan man gå. Men det är inte Om jag tänker tipsa om, utan jag tänker tipsa om ett hiphop-kollektiv, ett av Marokkos största, som har gjort grejer tillsammans med Om tidigare. Och varför tycker jag om dem? Jo, för att de är bra musik och de är trevliga, de är hiphoppare, de är unga. Men framförallt så handlar det om vad de heter. De heter H. Kane. Vi tar det igen. H. Kane. Ash Kane på franska. Ett hiphop-kollektiv som varit igång länge och är hyfsat stora även i Frankrike och Spanien. De har också släppt en av deras plattor som heter Ash Kaneology, alltså Harry Kaneology, sådär. Så bara det. Så det är väl de som får take us away från Marocko mot Ryssland helt enkelt. Här är Han Vessel, det betyder ungefär jag kommer att lyckas med Ashkin. راني بديت انا من والو اليوم انا بخير احسن من البارح ما قد تاقى ما عرفنا احنا واش يصير مهم هو هدفي غاد نوصلو ونولي نعاون خوتي مساكن اللي حصلو هادي هي خسير ولاد الناس والا فلا لا كلام باقي عندي ساعة الكل سلا بديت انا من والو خويا واخا تحتو دموعي سالو غنوصل ما عندي والو غير راس فين بلانو رضات والدين غادي عارفون دفت على الدين كل شي عارف بلين خطان قطعي